Podplay.
Nu grönskar det i dalen. Nu grönskar det i dalen svår. Hon har blommor i sitt hår. Nej, det är inte Wilhelm Pettersson Berger, utan det är Jonas och Hans i podden Inaktuellt med. Det var något drygt år sedan vi hade midsommarspecial, Hans. Visst var det så?
Ja, det hade vi. Vi gjorde ett försök att resa stången in i poddstudion med varierande resultat, får vi säga. Den var ju liten, vi fick ju inte upp den upprätt riktigt.
Nej, så kom Bosse Hansson och skrek att det var fel stång och det blev allmänt tumult. Men vi kan väl få lite, ska vi ha lite midsommarstämning, Hans? När vi sitter och dricker alkoholfri nubbe, hur fan meningslöst är någon... Oj, titta, här kommer det som ett Lucia-tåg. Det är så mycket kanon och skit och stuckat huvudet.
Jag tror det var två olika melodier.
Ja, är det det kanske?
Ja, det kan vara det, vet du.
Jaha, det är som på Pride, den dubbelkörning. Ja. Stäng av det där då. Där har vi den.
Tack. Bra.
Välkomna till podden Inaktuellt. Tack alla som har gjort våran vårsäsong möjlig. Mm. Vi har en så kallad DAVA-effekt, ökat med 31% rätt in i målgrupp, Hans.
Ja, det är roligt. Ja. Och dessutom har vi ju nu, och det här är inte på skämt eftersom det är jag som säger det, att vi ska nu göra två poddar i veckan.
Aha.
Två avsnitt i veckan ska vi göra från och med i höst.
Vem ska göra den podden med? För att jag tänker gå ut i vild strejk här.
Ja, nej, det ska du inte göra, utan det kommer bli väldigt välbetalt och sådär. Så och du kommer få dina förmåner och så vidare. Så att, ja, men det blir trevligt.
Vilka förmåner pratar du om nu, Hans?
Jag kan inga på rak arm.
Papperstrosor vid valfri bussresa, enkel biljett till Trollhättan. Jo, tack.
Ja, det kan du få. Ja.
Nej, men det är vår nya producent, Dava.
Ja, fixat
som är döpt efter både en irakisk poet och något förbannat nermalt berget. Ja. Var är han förresten? En enda förbannade producent som inte är här när vi börjar.
Ja, till och med den där eländiga olyckan von Linskov, han dök ju upp regelmässigt, men det var ju mer för att liksom jävlas med oss. Dava är ju liksom, han är ju en frisk fläkt, han är ju pigg och glad, han verkar tycka att vi är anständiga människor. Ja, kanske inte anständiga människor, men han verkar ju liksom tolerera oss de korta stunder som han är här inne, men nu är han ju inte det då.
På tal om tolerans, hör du, vad härligt det är på Arlanda när det är kaos vid säkerhetskontrollerna och det tar timmar och vissa blir liksom ungefär bortmotade på bilväg till Arlanda och sånt där. Ja. Och sen går liksom näringsminister då Carl Petter Thorvaldsson ut och säger: det är inget kaos på Arlanda. Alltså det är som Lavrov. Om jag säger att det inte är något kaos, så är det inget kaos. Och sen fick han en följdfråga då, som är så ovanligt från SVT-reportrarna. Och då säger han: ja, men det kommer att bli bättre. Det kommer att ljusna. Jag har ungefär som gängskjutningarna. Jajamensan, framtiden tillhör oss. Det kommer att bli bättre.
Ja.
Vad var det sista? Alltså, ska Carl Petter Thorvaldsson, näringsministern, som är utbildad i de fackliga leden med allt vad det innebär, ska han ut till Arlanda, då blir det verkligen kaos, kan jag säga. Så.
Ja, det blir det. Nu är det väl som så här, åtminstone i Stockholmsområdet, vi har ju ett trafikborgarråd där som vi brukar förfölja i podden. Du känner till honom,
förfölja.
Va?
Sanningen är okränkbar, för att citera Christer Pettersson på fyllan på loftgång efter Palmemordet.
Okej, den här olyckan heter Daniel Heldén, och han planerar väl så småningom att bygga en cykelbana ut till Arlanda. Och det nya nu som man har kommit på, det är att man ska ha feministiska cykelbanor. Det vill säga att den här traditionellt manliga cykelsymbolen, även om du har sett den, men den är ju målad på marken då, eller så sitter den på en skylt.
Det är en styrstång på cykeln, för fan. Som man slår i tasken i när man var barn.
Ja.
Har inte gjort det?
Nej, men däremot, nu har ju Heldén då på, jag tror, eget upptåg helt enkelt, valt att då börja måla om cykelbanorna i Stockholm med då en damram istället. Det vill säga inte en rak ram under från sadel till styre, utan nu en sån här damversion. Och damversionen av cykel, det är ju på den tiden, jag antar, som kvinnor hade kjol på, så det var så besvärligt och liksom hoppa över ramen, så då kunde man liksom kliva lite försiktigt med sina ballettskor och sin fluffiga tyllkjol.
Var ju på den tiden man fick suga på ramarna. Det var ju mycket fattigt folk på den tiden, och dessutom idag är det ingen som bär kjol längre.
Nej.
Det är ju inte komilfå med det lesbiska internationella modet. Det är bara transer som bär kjol, och de pekas ju lätt ut i den allmänna hysterin.
Ja,
här kommer Dava på tal om det, gör du.
Hallå.
Vad fan är du inte här för när vi kör podden?
Ja, nu är jag här.
Ja, han är bevisligen här, Jonas. Där står han.
Jag tror ett jävla hologram. Men han luktar som en hel kar. Hans, ta ut näsan ur Davas armhåla. Så bra polare är det.
Och jag bara såhär, fy fan vad jag har sovit skit i natt. Hör och häpna här nu. Jag vaknar av ett bilarm som går var 15-20 minut. Har ni varit med om det?
Den det var, var det inte polisirener då?
Nej, det var sån här riktigt så här ihållande liksom. Bara höll igång. Så gick jag in då, fan ska jag ringa störningsjouren?
Va? Vad är det för jour?
Går in och googlar då. Störningsjour, bilarm. Nej, då är det tydligen ett polisärende för att stå på en parkeringsplats. Och jag orkar inte ringa
snabbt. Nej. När upptäckte du att det var din egen bil som stod med larmet?
Nej, så jävla bra.
Efter 7 gånger.
Ja. Dava, demonproducenten vars farsa är rejält tjafs med Skatteverket efter våra promotion-kampanjer här. Vi ska komma över och käka gratis på din farsas. Vad är han har? En pizzeria, en kebab? Eller? Han har ju en food truck enligt Skatteverket, men det har han ju för fan inte. Han har ju dörr och stolar.
Han har allt. Falafel, sallad och allt.
Han är en bra kille.
Du ska få en sommarpresent av mig och Hans. Det här blir lite grann av en litterär soiré. Du ska få någonting att njuta av när du...
I hängmattan?
Ja, inte i hängmattan. Men var det hängmattan som jag träffade? Jag kommer gående spontant med byxorna på för en gångs skull längs med Kungsgatan. Tror inte Dava sitter på John Scotts? En premiumpub med 70 spänn för bilen. De har inte ens Grängens utspett att servera.
Nej, men det var det. Fan vad dyrt det var. Helvete vad dyrt
jag vet
var.
Att du satsade dyrt därför att du satt ju där med en rockertjej.
Ja, det gjorde.
Får jag fråga, var det Maria Andersson i Sahara Hotline? Hon såg fan ut som henne.
Vilken
vacker kvinna. Vilken skotttjänst använder du då av?
Jag kan säga så här. Jag var faktiskt på dejt.
Ja, vad roligt. Men var det inte svårt att förklara den här obehagliga äldre mannen som plötsligt kom fram till bordet?
Hon kände igen Jonas ändå.
Är det sant?
Ja. Vadå?
Det gjorde hon.
Sen jag jobbade på Systembolaget. Vadå? Ja, när jag var utkastad på hennes strippklubb.
Vad
var det för en kvinna? Hon var ju härlig.
Men sluta Jonas, du är ju för nosig nu. Det här ska väl inte delas ut i podden.
Det var andra gången som jag träffades. Jag tar och ligger lågt.
Ja, bra, smart.
Men du ligger i alla fall. Vad härligt.
Vad kul det här. Hörrni, Jonas,
hon såg ju chockad ut alltså.
Ja, det gjorde hon.
Ja, Jonas, när du snäddade över cykelbanan för att antasta stackars Dava och hans dejt, så såg du säkert att Daniel Hildén då, vår trafikbojaråd, alltså, eller vad kan vi kalla för, han har ju ställt till med värre skada i trafiken än Rachmat Akilov, skulle jag vilja säga, om man samlar hans gärning.
Jag får säga så här, podden är inte Stockholmsfixerad. Vi har hämtat in glesbygdstillägg, vi har hämtat Dava från Norrköping, Östergötland, Göteborg, Malmö, lyssnar. Men du som kommer till Stockholm för att hemestra i sommar och vägrar åka till Arlanda och slåss med afghaner med falska pass. Du ska veta att man har gjort om flera billeder, trafikleder i Stockholm till cykelbanor.
Va?
Och samma sak, samma bilmord pågår i Göteborg, Malmö och våra andra stora innerstadsgetton.
Och sen var det någon krönikör som skrev att det var det här obefogade hatet mot Miljöpartiet. Alltså, man ska ju inte hata inom politiken, men på något vis kan jag förstå att Daniel Heldén och det här trafikbolaget, han är inte särskilt populär bland yrkestrafikanter till exempel.
Nej.
Det är ju så att taxibolagen, de större, de vägrar att hämta gubbjäveln ut i Enskede. Han får ju privatchaufför.
Men åker han taxi, den fan? Då ser jag som under franska revolutionen.
Kan ju inte ha i alla fall.
När historisk referens, när Robespierre skäl revolutionen från upprorsmännen, från demokraterna, från hugenotterna, då skrek man alla lantern, det betyder till lyktstolpen. För honom till lyktstolpen för hängning. Jag tycker det är väldigt drastiskt. Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Daniel Helén ska absolut få med och fira midsommar.
Ja, han ska
absolut
få rättegång innan, eller?
Men han ska ge fan i att könskorrigera min herrcykel jag har stående i skroten hemma i Aspudden.
De subventionerar ju det. Om du vill såga av ramen på din herrcykel och förvandla den till en mer HBTQ-plus-vänlig cykel, så kommer Daniel Heldén sannolikt att subventionera det. Precis som han gjorde med de där jävla elcyklarna som nu kör i 60 blås på trottoarerna. Och de idioterna tror dessutom att de har någon form av företräde mot gångtrafikanter och hundar och barnvagnar och sånt.
Du kan lätt HBTQ-i-certifiera din cykel hemma, bara skruva av pakethållan.
Ja, nu förstår jag inte.
Men har du också en elsparkcykel då?
Elsparkcykel, jag har knappt fan en, jag
har inte ens en trehjuling,
inte ens en flashlight hemma. Batterierna är också svinligt. Det är Putinpriser på batterier. Min flashlight har ju stått stilla i flera år, för fan.
Apropå det, har du följt VM i Bukarest, sim-VM?
Nej. Jag har däremot käkat en Budapest-stubbe som du ser.
Ja,
sim-VM. Jag ska bara, Dava, vi är lite ödmjukt och snällt att lämna studion.
Ja, exakt. Det räcker nu.
Ja, fan.
Ska inte jag få någon present?
Jo, sen. Det här är en...
Men den där är...
Du får fan komma tillbaks. Ja. Därför att vi tänkte ge den till Daniel Heldén som är trafikborgarråd, som är valt av demokrat.
Han var inte läskunnig, så skitsamma.
Här gäller allas lika värde, eller som i förorten, alla has lika värde. Öppna en friskola för helvete om du blir rik i det här landet. Här får du en bok för du ska jobba med oss, Stava. Tack för att du är du, tack för producentrollen. Här kommer en bok som jag har fått från våra kompisar på Babel med hon, svenska mästarinnan i tandkött som leder programmet. Varsågod.
Ja, men se det.
Titta.
Att välja glädje. Ja, en titta. Bok om att få ett bättre liv.
Ja, en bok om?
En bok om att få ett bättre liv.
Bra.
Välj glädje, välj bort podden Inaktuellt.
Kai Pollack.
Ja, det har
Kai Pollack, mästerregissören som gjorde bland annat Barnens ö. Där Stig spelar en äldre herre som flörtar med Reine, va? Barnens ö, en knackklass.
Ja, flörtar gör han inte. Han är ju Reines styrfar i den här filmen. Han är ju en våldsam och otrevlig person.
Det är Ingvar Hidvall som spelar Stig i filmen Barnens ö, som då Kai Pollack, som har skrivit den här boken, har gjort. Och det sägs att Ingvar Hidvalls rollfigur, det är han som är grannen i Bäck.
Ja,
som står och dricker brännvin och är allmänt oförskämd, ungefär som i en podd på en balkong, ja, tillsammans med Martin Bäck.
Precis.
Rollfiguren är hämtad, den rollfiguren, grannen, är hämtad ur figuren Stig i Kai Pollacks roman Barnens ö. Ja. Resten är historiska och litterära referenser.
Ja, titta om det står någonting om det där i boken. Jag tror knappast det.
Det står längst bak. Titta får du se, Kai Pollack. Där har jag antecknat små datingtips för dig när du ska på tredje dejten med den här bruden. Det står med blyerts där, bara sudda ut.
Va? Då är det tack vare Kai Pollack om det är vägen.
Kan vi glömma Kai Pollack för ett ögonblick och återvända till viktigheter, det vill säga sim-VM i Bukarest?
Jag ska bara fråga, Dava, ska du gå
ut? Ska du fråga en sak till nu när jag ska börja prata om sim-VM i Bukarest?
Ska jag komma tillbaka och läsa högläsning för er sen under resten av
det? Ja, exakt.
Kan du göra, men då har vi gått. Men välkommen.
Men jag har fått den här då.
Ja, visst.
Jo. Nej, det är ett bibliotek, du får ju lämna tillbaka den, fattar du väl?
Tack så jättemycket.
Det här är ett iranskt bröllop, låt oskulderna gå runt här. Hej på dig, hälsa farsan.
Vi
kommer ner, vad sa du, sim-VM.
Ja,
rätt ner i polan.
Jag vet inte om du följer det så nogsamt, men det har kommit till internationella simförbundet har ju nu kommit ut med ett dekret vad gäller könskorrigeringar. Det visar sig att
du menar ett sekret
nej,
i bassängen?
Nej, vi pratar inte om kroppsväskor, du vet så. De har ju en simmare i USA som heter Lea Thomas som har rensat rent på college-nivå. Han simmar ju sönder brudarna och det visade sig att när han kom in i damduschen efter första simpasset så skrek ju tjejerna. Han hade ju en stor jävla falukorv hängande i grenen. Eller hon menar jag.
Du får säga falukorv men jag får inte säga sekret.
Nej, det är jävla, jag pratar ju maträtter och du kroppsvätskar. En jävla skillnad ska du veta.
Vilken jävla alfahan du är, Hans. Får du betalt i rubel av Putin?
Ja.
Nej, men du säger han men han är väl en hon?
Ja,
inte?
Precis. Han definieras som en hon. Men han kunde inte ljuga bort det där paketet som han stolpade in med i damduschen. Så de skrek ju höga en sky hur inkluderande de män vill vara inom simsporten. Och då kommer man ju på att det är inte riktigt fair att den här som faktiskt är en hel kar simmar sönder småtjej på college-nivå. Vad ska hända sen när han når liksom vuxen eliten och så vidare, eller hon. Och då har man nu kommit på att man får gärna göra könskorrigeringar och delta i elitidrott eller elitsimning, men det måste ha skett innan 12 års ålder.
Okej, innan den så kallade pubertala.
Ja,
jag vet inte vad
det är lite olika, Jonas. Ja. En del kommer ju lite sent i det stadiet. Minns du när på din 23-årsdag?
Jag kommer ihåg Janne Ryby när han gick i plugget. Vi gick väl i femman. Då hade han en krassodling mellan benen. För han blev nedbrottad i gymnastikomklädningsrummet och liksom alla skrattade och skrek åt han.
Ja.
Han hade hår på karamellen i femte klass.
Ja.
Janne Ryby började sen som plit faktiskt. Jag jobbade inom Kriminalvårdsverket. Ja.
Men det kan vara sådär. Du beskyller ju en del människor att det skulle vara afghanerna som kommer hit och är 30 år gamla. Men det finns svenskar som är födda 30 år gamla också, ska du veta.
Så
är det faktiskt.
Det är de som bor nära Barsebäck där det har varit sådana utfällning av uranhemligheter.
Ja, eller fick det här vår senaste påhälsning från Ukraina innan flyktingruschen här. Så fick vi ju strontium var det som regnade ner.
Åh, herregud, strontium.
Ja, Becquerelmätaren som man gick med i trädgården.
Herregud, strontium. Kapten strontium, en av befälhavarna vid 76:e regementet som utförde krigsbrott faktiskt strax utanför Kiev. Hans, får jag bara fråga den här tävlingssimmaren av...
Lea Thomas.
Ja, det var inte så att det var i de amerikanska college-mästerskapen hade man inte gjort någon regel om det här med att vem som helst fick uppträda. Men sen när internationella simförbundet upptäckte det här så skrev man snabbt som fan regler för att stänga ute den här svaga minoritetsgruppen.
Amen.
könskorrigerade.
Ja, precis.
Så och, vad har vi kommit nu då?
Ja, vi har kommit till det jag sa, att man får gärna göra könskorrigeringar och delta i elitsimning, men då måste den ha skett före 12 års ålder, vilket är väldigt diskriminerande för de som till exempel är 13 år när de åtgärdar sin könsdysfori och så vidare.
Ja, men alltså, vänta, backa bandet här. Mm. Lägg mig i buskarna på Pridefestivalen och ta med dig en kroppssäck som jag kan ligga i så ingen hittar mig. Mm. Alltså, könskorrigerar man människor i 11-12 års ålder, alltså innan puberteten hade inträffat, bara där skulle jag vilja tömma bassängen både på SimVM och på Daniel Heldéns könskorrigerade cykelbanor i Stockholm. En könskorrigering på en 12-åring, är det icke, för att citera Ivar Lo-Johansson, är det icke i lag förbjudet? Det borde det ju vara. Fallit ordning, Hans.
Ja, det kan man väl tycka. Vi får väl återkomma i ärendet, men om den är medicinskt motiverad så kan man väl göra det, så att säga. Det varit lite konstigt i Sverige när barn under 15 år och kunde bestämma själv huruvida de hade medicinskt fog för att byta kön på sig själva och så vidare.
Men, det sa ju chefpsykologen för dåvarande Sankt Görans psykakut. Det kommer hit människor i 12-årsåldern och gör en könskorrigering. Mm. Varför pratar ni inte med föräldrarna? Det försöker vi göra, men de sitter i bakgrunden och hejar på. Därför att, ja men ungefär, han sa ju det, vi måste få en lagstiftning. Han blev fullständigt uthängd i media. Det gick ju så jävla illa för David Eberhard. Han fick ju sluta sina dagar ett som gäst i diverse tv-program och roliga tjafspaneler på Sveriges Radio. Och två, gick så jävla långt så han fick börja göra en podd med Aron Flam. Så jävla lågt skönkant.
Jäklar vad han var utskön. Ja, jag tycker synd om han faktiskt.
David Eberhard, en röst att lyssna på i detta förgängliga jävla folkhem.
Ja, verkligen. Vi lämnar väl SimVM till sina handlingar där. Det var väl inget annat av intresse som har skett, vad jag vet. Nej.
Men alltså, för jag vet att det finns ju problem på du tycker att jag är anglofil, Hans.
Det ser inte som något dåligt. Jag vet att du gillar brittisk kultur bara.
Exakt. Jag tycker om det. Skräpkulturen, Yorkshire. Mm. Ah, trepack hotdogs i nacken. Mm. Grisskära engelsmän som slåss med tyskar om badstolarna vid en swimmingpool nere på Gran Canaria. Eller Torrey fucking Molinos, som de säger. Ja. Jag bara säga att i engelska fängelser så har ju då könskorrigerade personer, före detta män, om jag nu får säga det, utan att hamna i Cissi Wallins hugenottslakt och suffragettjakt, så har ju könskorrigerade män med lagstiftningens hjälp hamnat på kvinnoavdelningar på fängelser. Mm. Och det har gått så långt. Vissa av dem har då ställt till med ofredanden. De har ju, det är en planlagt. De utger sig för att vilja vara kvinnor, men är inte så.
Nej, precis. De luras lite grann.
Fast vem för kåkfarnas röst, Hans? Det gör ju för fan ingen sen Bosse Högberg mucka från Långholmen. Bosse Högberg, mellanviktan som satt på Långholmen, Hans. Tänk dig göteborgare, världens tuffaste jävla boxare, Hans.
Ja, har jag berättat den här historien om när Bosse Högberg bodde granne hos mig? I Bagarmossen.
Är det kärringen? Ja. Kärringen.
Ja.
Nej, visst. Är det bästa?
Ja, men grejen var så att när vi var små då, så gick ju ryktet om att han som bodde på andra sidan berget där, det var boxaren. Vi visste inte vad han hette. Vi kände inte till Bosse Högberg så nogsamt, så att säga. Det här var ju mitten på 70-talet.
Bosse Högberg, alltså en av svensk boxnings allra främsta. En mellanviktare från BK Hisingen och sen BK Defense. Gammal fin boxningsklubb i Göteborg. Mm. Europamästare, proffstitlar, allt möjligt. En stök- och bökkille, en gatans man, före detta sjöman som blev svensk mästare som 17-åring, Hans.
Ja, det är sant.
Bodde han granne med dig i sunkiga gamla jävla Bagarmossen?
Ja, visst, förstår du. Och han var lite mytisk, den här boxaren. Han var ju lite skrajfare. Han var ju rätt sträng typ, fick man för sig. Och dessutom så hade han ju flytt utomlands. Va? Så han var ju inkognito i Sverige. Ja. Så man fick inte snacka om att det var Bosse Högberg. Utan vi
han
sa
var
bara
jagad
boxaren.
Av polisen. Alltså, på den tiden polisen faktiskt fungerade och inte fick stenar i ansiktet i Skäggetorp. Ja. Det var ju en polismakt som jagade Bosse Högberg.
Ja. Och inte bara vi, utan även kvinnorna. Anita Lindblom till exempel, hans som också var någon slager, kan vi säga, den tidens Carola, eller hur ska man beskriva hans flickvän där?
Kvinnan som för evigt är förknippat med låten Sånt är livet, den som nu sjungs till midsommar. Sån är spriten, så mycket brännvin finns det här. Ja. Den du föraktar, den... Ja, något sånt.
Du har ju hela listan på dina nubbesvisor där.
Men en bra liknelse. Sånt är livet, kan man säga, är väl 70-talets Lena PH, Lena BH, Anna Bok fast smalare och Carola. Hon var en superstjärna, Anita Lindblom. Och hon fick ju tag i Bosse Högberg.
Ja, just det.
Hon gillar ju lite fist. Ja, vad heter fistikaffs?
Det känner jag inte till.
Fistikaffs är slagsmål.
Okay. Betyder bråk.
Snacket gick ju mellan oss grabbar där att Anita Lindblom, som då var dåtidens Carola, att hon solade utan bikiniöverdel på baksidan hos boxen. Så att vi smög ju dit där. Vi låg där i våra manchesterkortbyxor. Vi kravlade fram. Jag försökte få en blick av dåtidens Carola utan en bikiniöverdel.
En masspsykos.
Ja, det var mer eller mindre det. Och det var inte så vi försökte gå i närheten eller påkalla vår uppmärksamhet, utan man bara smög för att få en glimt utav den här superstjärnan och hennes, vad ska vi kalla det?
Han lämnar ju sin fru för Anita Lindblom, och det sägs att när de gifte sig utomlands så får Liss Öberg då, som var, eller Liss Högberg, ska vi ha rätt efternamn i alla fall, hon var inte ens könskorrigerad, det var ju en äkta kvinna. Mm. Hon får ju läsa om Bosse var utomlands, jagad av snuten. Mm. Hon får ju läsa om Bosses giftermål med Anita Lindblom i skvallerpressen. Och sitter hon hemma med Bosses ungar, tror jag, och undrar vad fan är det här för någonting, va?
Var är Bosse och vad är det här?
Ja. Bosse körde det gamla John Wayne-citatet: I'm a loner, I'm a rebel, stay away from me. Han var ju en verklig bad boy, Bosse Högberg. Ja. Inte fan bodde han i Bagis, ni måste ha förväxlat det här ju.
Jag vet inte, det kan ju ha varit någon annan. Men det är inte säkert att det var Anita Lindbom heller. Det kanske var någon annan käring som utan bikiniöverdel. Men det var i alla fall snacket på gatan var att det var så det låg till. Och vi levde ju den förvisningen, så att säga. Och det vill jag gärna fortsätta göra. Så jag vill inte få allting ifrågasatt här i podden, Jonas. Kan jag inte få ha något litet djupt barndomsminne ändå? som inte är kontaminerat av den här illa luktande podden.
Det är Davvan har gått ut. Tog ni er in i trädgården
nej,
då?
Nej, vi hängde utanför trädgården. Vi var ju rädda också, han var ju boxare, visste
ja,
du?
Så att, jo.
Ja, precis.
Så att, exakt.
Nej, så mycket mer än så var det inte. Jag tänkte på det där med hans fängelsestraff. Han åkte in på kåken då för, ja, det var väl skattebrott framförallt. Runar, han åkte ju också in. Han fick 1 år och 8 månader. De satte han på Svartsjö, som är en öppen anstalt som du känner till, Jonas. Det är ju många vänner som sitter där också.
Eller ovänner. Vet du vad? Färingsö var ju från början en så kallad ungdomsvårdsskola, och där har jag haft då, kan vi säga, goda vänner som har suttit. Han kanske börjar på PAE av finsk börd.
Jajamän.
Ja, exakt.
Där ställer ju till med ett jävla liv, predikantrunar. Han gillade ju inte fängelsedirektören för att han var musulman. Inte delade hans fina kristna värderingar.
Det är lika
du ska lika stjäla och liksom där.
Det är lika bra att du vänjer dig vid det, Runar. Det har vi andra i det här landet gjort.
Hej presto, det blir knalltransport till Täby, säkerhetsklass 2 då. Och även där då så ställde han ju till med massa skit, och där var ju medfångarna inte så medgörliga som de var till exempel på Svartsjö, så då började de ju hota Runar istället. Så nu har de skickat honom vidare till Österåker.
Är det tredje kriminalvårdsanstalten som Runar sitter på? Ska inte den fan vända andra kinden till, och framförallt inte begå äktenskapsbrott i duschen? Alltså hur fan, vad har han kostat oss, den här människan? Nu ska jag citera Helga Henschen och Sigrid Kombyschen. Denna falske predikant! Ja. Denna falske profet! Har vi ingen jävla bok vi kan bränna upp här?
Ja, fast han har ju gett oss mycket kul också, Runar. Jag menar, han har ju varit en krydda. Tänk att få en stor norsk kändis i Sverige och så vidare.
Han har försörjt skvallerpressen i många år faktiskt.
Så att, nej, så inget ont som inte har något gott med sig.
Vilken kåk sitter han på nu?
Österåker tydligen.
Okej. Mm. Därför att när Bosse Högberg, får återkomma till den här gamla fina mellanviktaren, när han tjafsade och blev Europamästare någon gång, om det är nyårshelgen, det här är någon gång på 70-talet, då spöade han ju en duktig italiensk mellanviktare som heter Bruno... källforskare, Bruno Visintin, va? Det sägs att...
Bruno Witzell, han som spelade Jesus Christ Superstar.
Mer känd som programledare för Tutti Frutti.
Ja, just.
Nej, men Bruno Visintini och sånt där hette han. Och det sägs att Bosse får ju en rak smäll över käften i första ronden och får en spricka i käkbenet. Kommer ut i sekunden efter rond 1 och gnäller på att det gör ont i munnen. Mm. Och på den tiden, då var det en handduk, hälla lite vatten över boxen, ut med det, för fan, gnäll inte. Mm. Han... sägs det, googla gärna det här. Han genomför 14 ronder av professionell mellanviktsboxning med en spricka i käken. Och förlorar då matchen, men ändå fantastisk boxare. Han går 14 ronder med en spricka i käken. Bosses Tale of the Tape tror jag, är det 45 matcher. Han vann 36 av de fighterna, varav 29 på knock.
Ja.
Alltså vi snackar en kille från Hisingen. Boxningsklubben tror jag ligger fortfarande på Vårväderstorget. Där det är sån här, vad heter det, fiskdamm och pistolskytte på kvällarna. Var det inte att de sköt massa folk på pizzerian på Vårväderstorget? 3 vänner, när de skjuter folk blev det 2 vänner. Vad det hette det där skiten? 3 bokstäver eller vad
det var.
tre asylanter.
Ja, absolut. Ja.
Där ligger boxningsklubben kvar. Ja. Det är Bosse Högberg. Och det är en annan. Kommer du ihåg, du som är så jävla gammal, Hans, att du är som en... ser ut som en gammal ek när du klarar en äck. Kommer du ihåg en tungviksboxare från Göteborg som heter Hasse Thomsen?
Nej.
Gör du inte? OS-silver, 72 i München. Skrällvan, går in, tjock härlig kille från hamn i Göteborg och sänker någon jävla brasilianare. Pang! Ja. Hasse Thomsen, OS-silver 72. Googla det, fast större än midsommarspriten.
Ja. Skål! Härligt.
Ja. Du sa att Bosse satt på kåken. Han satt på Långholmen, Bosse, och jag vet att en Sveriges Radio kulturjournalist som heter Håkan Jäder, när han var ung så jobbade han som plit eller vad säger ni?
Ja, plit säger man väl, eller som det heter, fångvårdare, det vill säga en person som ska vårda fångar. Det är väl inte så mycket vård egentligen, men man ska vara helt ärlig.
Det är det, så fort det är debatt i Agenda, då är det vård av fångar eller av interner. Det är alltid samhällets fel. Ja. Nej, men de kallas väl för nyckelpiger på Långholmen ibland också.
Vad är det?
Den här Håkan, alltså fångvaktare.
Varför kallas de för nyckelpiga?
Nycklarna, piga, tjänstgör, det är något lågt, va? Nyckelpiga.
Fattar.
Det är värre än dabbar, du måste koppla det här.
Ja, det är ju gnäll nu på svenska anstalter på grund av överetablering. Det är ju så oerhört mycket folk som sitter på kåken. Var tredje är dessutom inte en svensk medborgare. Den har kommit hit och begått brott och hamnat i svensk fängelse. Och det här leder ju till kontroverser givetvis. Det är, folk får ju dela cell och sådär som man kanske inte nödvändigtvis vill.
Och det var helt random, läste jag i tidningen.
Precis, och det är inte så att man kollar igenom några särskilda riskbedömningar, utan någon får sitta med en mördare, livrädd, kan inte sova på nätterna. Någon annan har en oerhört usel kroppshygien så att medfångarna på kräkas varje dag, och säger då till vakten att om ni inte delar på så måste jag döda honom, för jag kastar inte ut med lukten.
För många herrans år sedan så satt min kompis Danne för rattfylla på Asptuna. Det här är preskriberat. Danne, ja.
Han heter egentligen inte Danne.
Jo, han heter faktiskt Danne. Han har säsongskort på Djurgården, men googla inte det här. Hur som helst, han satt på Asptuna för att fylla. Och bredvid honom i cellen, då var det två man. Asptuna var då en öppen anstalt. Det är väl lite mer koll på det, tror jag. Numera. Han satt bredvid en romsk kille som var åtminstone 2,05 lång, gigantisk. Mm. Och Danne hade hört att den killen var professionell biltjuv. Mm-hmm. Och Danne är ju pissrädd, sitter där i sin cell, och så kommer han in, den här killen, och tjena, si och så heter jag, ingen aning. Mm. Och så säger han, jag har ju varit lite busig, jag har kört bil på fyllan. Mm. Och vänder den här romska killen sig om till Danne. En sak ska jag jävligt klart för dig. Ja, vadå, sa Danne. Jag har inte gjort ett jävla skit. Jag är helt oskyldig. Ja, vi säger så, sa Danne. Sen visade att den killen var väldigt trevlig.
Ja.
Väldigt bra snubbe. Och de umgicks till och med utanför jag ska inte säga att de fick registrerat partnerskap. Men Danne och den här romske biltjuven som var helt oskyldig. Mm. De blev kompisar. Ja. Man kan få polare på kåken.
Ja, det är möjligt. Man kan få vänner överallt. Och som sagt, tyvärr, man sitter på kåken behöver inte betyda att man är allt igenom en ond människa. Men huvuddelen är ändå det, får man väl säga. Kanske inte Runa då. Han är ju Guds utvalde, mer eller mindre.
Vad sa att han fick 1 år och 8 månader för ekobrott och för att han hade tvättat prästkappan i 60 grader så för 40
20
grader.
Punkter, skattebrott och en hel del annat också.
Ja, men så det var ju ganska mycket. Här får en populistisk åsikt rätt ut i valdebatten inför midsommar. Hur kommer det sig att våldtäktsmän som alla vet är skyldiga då får 840 000 spänn och en klapp på axeln och vi säger gör inte om det bara.
Ja, det där är ju lite folklig tolkning, kan man väl säga.
Men vet du vad? Ja. Land skall ur folk byggas.
Ein folk.
Nej.
Jo, det var så ni sa förut på 30-talet.
Alltså, har inte lagar en folklig förankring, då tappar vi snart förtroendet för lagar. Och det är det jag tror håller på att hända i Sverige. Vi sänker begåvningskraven för inträde till polishögskolorna. Och ingen vill bli polis längre. De som vill bli poliser, de vill för fan inte ens patrullera. Uffe Boström, kvarterspolisen som satt och bölade för det var så mycket klaner i... Han var ju polare. Uffe Boström är fortfarande en gammaldags kvarterspolis som går runt på gator och torg och pratar med människor i så kallade utsatta områden i Göteborgsområdet. Han var ju polare med Mats Löfving, han som gick ut i någon presskonferens och sa vi har 40 kriminella klaner i det här landet. Och sen försvann Mats Löfving ut med midsommarblommorna lite grann vid sidan.
Han är för fan inte
upp så avsintess. Han sa, vi måste återgå till ett kvarterspolissystem. Men han sa, poliserna i Sverige idag, de vill inte patrullera på gatan. Nej. Det är för jobbigt.
Det är livsfarligt.
De flesta... Jag vet inte, det är en populistisk åsikt. Aha. Att det är livsfarligt att gå på gatan, Hans. Nu ska vi få breda cykelbanor. Man kan inte ens bli påkörd av en cykel längre. Nej. Och blir man påkörd av en cykel, hoppas vi Gud eller vi alla att det är en damcykel för fan. En könskorrigerad cykel av Stockholms trafikborgarråd Daniel Heldén. Mm. Demokratiskt vald, Hans!
Ja, tydligen. Men, ja. Men jag undrar i runda slänga vad det där projektet går på, att han ska gå runt och måla damcykler eller symboler på alla cykelbanor. Och då ska ni veta att det är ganska många mil cykelbana i Stockholmsområdet.
Det är som Davvas farsas jävla pizzeria när Skatteverket kommer, ditt jävla PR-gipp och allting. Allt är image, ja, Hans. Det finns ju ingen äkthet längre.
Nej.
För att citera Torsten Flinks, den här tandlösa gigant som åker tvärbanan med mig ibland, Liljeholmen, ja. Gröndal. Finns inga värden längre.
Nej.
Värden har ju för fan, de har ju försvunnit iväg. Det är krig i Europa. Vad bryr vi? Det är krig i Europa.
Vad fan säger du? När händer det? Jag såg i alla fall av ramen på min herrcykel för att solidarisera mig med Daniel Heldéns idéer om en HBTQI-plus-vänlig cykeltrafik. Men jag fick det inte subventionerat, jag var tvungen att såga av den själv.
Åh fy fan, Hans.
Hårt jobb.
Kroppsarbete. Titta
här, blåser i händerna fick.
Kroppsarbete är
farligt.
Nej,
vad fan, det är apkopper sen. Nej, på det här också.
Du har hört ett avsnitt av Vad fan är Davva? Har
vi varför gav du bort den där boken? Det var ju den enda boken vi hade i hela biblioteket här på podden.
Vi har den, en Kalanka pocket och Mein Kampf på originalspråk.
Gröngörlingens bok också. Ja,
exakt. Du, Bosse Högberg på kåken, på tal om tuffa tag. Mm. Det sägs att jag har läst boken om Bosse Högberg, mitt livs resa, bla bla bla, spökskriven av, ja, vem är det? Vem är det som har skrivit... Är det han David Lagercrantz? Jävla spökskrivaren. Har du sett honom i det här Skrika mord, SVT-satsningen?
Ja, skrik och ring. Ja.
De gräver upp gamla mord. Titta på det programmet på SVT. Det finns på SVT Play, så får ni reda på vad ni får för licenspengarna. Mm. Det är bra. Det är en bra idé. Det är roliga gamla avsomnade krimifall, typ Palmemordet och Estonia-katastrofen. Men han sitter och viftar med händerna här. Den här vuxen dampkillen. Han är värre än mig.
Manierad, ja.
Vet att han bor i en 50-miljoners lägenhet på Strandvägen efter sina fantastiska framgångar med Stig Larsson och Millenniumböckerna. Han lät ju det fortleva. Nu är någon tant uppe i glesbygd i Norrland som ska ta vid.
Aha.
Han släpper det där. Han släpper det, vet du. Och sen skrev han ju Zlatan-boken också.
Just det.
Han tjänar ju så satans mycket pengar.
Ja, vad roligt.
Farsan hans var ju gammal stridbar DN-kulturchef och...
Ja, akademiledamot väl.
Var han det?
Olof Lagercrantz, ja. Det är ju en gigant.
Ja, han är ju insomnad. Han är som den där transpersonen i simbassängen, Hans. Det är ingen som kommer ihåg honom några år.
Ja, så
är
inte det. Jag menar, ja, tänk om man går åt andra hållet då. Det finns ju kvinnor då som byter kön och börjar delta i manlig elitidrott. Det är jag lite mer sympatiskt inställd till, för det känns lite mindre fuskigt faktiskt.
Ja, det gör väl det, därför att kvinnor har väl i genomsnitt mindre fötter, större runt.
Ja, fan, och fötterna, och... ja, det är klart, om du sparkar fotboll eller simmar. Ja, ja. Jo, jag hör vad du säger.
Nej, men så, och dessutom har väl dubbelt så stora hjärnor som alla mansgrisar som springer runt, eller hur?
Så är det ju, så det är orättvist bara det.
Det jobbiga vid en könsbytesoperation för att gå från kvinna till man, det är att halvera hjärnan.
Mm.
Där har du, va?
Ja, va? Ah, där fick du feministiska poänger. Du och Daniel Heldén. Va?
I stora nu är målgruppen... kvinnor med
Södermalm.
Vuxenblöjor på Södermalm som gillar latte.
Ja.
Vad sa du om din cykel? Har du sågat av ramen på den?
Ja, jag gjorde det. Den följer ihop som ett jävla korthus sen, tyvärr. Men, så att, den var inte riktigt preppad för det där. Men ja, skitsamma. Jag gillar inte att cykla i alla fall.
Har du sett filmen Lyftet med...
Janne Halldoffs film, ja.
Ja, Janne Halldoff gjorde väl efter Kenneth Ahls fantastiska bok. Det finns ett rykte om att Kenneth Ahl hade en dotter som hette Ann, men jag vet inte om det stämmer.
Nej, fan. Det är oturligt i sådana fall.
Ja, verkligen. Så långt tänkte de inte.
Nej.
Men i den filmen Lyftet, det handlar ju om en person som sitter i fängelse, ungefär som en Runar eller som en mellanviktare, en Bosse Högberg. En person som sitter i fängelset och sen som ska komma ut och sen återanpassas till ett vanligt civilt liv där man förhoppningsvis då slussas in och blir en god medborgare som försörjer oss med svinhöga bensinpriser. Gustav Vasa 628... nubbar på julafton och allt vad det kan vara. Liksom. Kommer du ihåg filmen?
Nej.
Du gör inte det?
Nej. För där ingen annan heller, tror jag.
Nej, men jag tänkte just berätta en filmreferens här när Nils Petter Sundgren Light sitter där, det vill säga du, Hans.
Ja.
Där spelar ju Bosse Högberg den fantastiska rollen som Roten Sandgren.
Aha.
Bosse Högberg spelar en kåkfarare i filmen Lyftet av Kenneth Ahl från någon gång, vi snackar mitten på 70-talet.
Just det. Ja, och skötte han sig bra?
Jag har inte sett filmen. ingen annan heller. På tal om att inte se Hans, ja. Läste du om den nya Estonia-kommissionen? De har ju en haverikommission varje år nu. Varje år har man en slutgiltig haverikommission.
Ja,
och nu är det så att den där Evertsson, han som var åtalad för brott mot gravfriden.
Stora journalistprisvinnaren. Ja.
Han vann ju stora journalistpriset, sen blir han åtalad för brott mot griftefriden och förtal.
Ja.
Vad är det senaste nu? Man har hittat nya spår efter Estonia.
Nej, men däremot så har man väl upptäckt att alltså, den här gravfriden är inte mycket bevänt med. Det är ju rena jävla turistparadiset där nere på botten numera.
Det är mer gravfrid vid en massgrav i Luhansk just
nu. Jag skulle vilja säga det. Och nej då, de har ju upptäckt att de här skadorna på båten var betydligt mer omfattande än vad Evertsson hade lurat ut. Så att, situationen var mycket, mycket värre än vad man trott. Och sen vad det beror på, det vet man ju inte. Men jag hörde också ett inslag på radion och då pratade man lite grann med ansvariga politiker. Allt från Ingvar Carlsson som satt vid rodret och Carl Bildt hade med saken att göra också och en hel del andra. När de fick fakta levererat till sig så förstod de inte vad det handlade om helt enkelt. De var så här, nej, folk kan bli rädda när de ska ta upp liken från botten. Alltså det är personer som jobbar med att ta upp lik från botten. De blir inte ett dugg jävla rädda. De blir räddare när de lyssnar på en genomsnittlig politiker i en debatt däremot. Och dessutom så var det så jäkla djupt. Det var inte alls djupt. Man såg ju båten från ytan för fan. Så att det fanns ju ingen rim och reson i att behålla det där som någon sorts gravplats förutom lättja antar jag. Eller att man tyckte att det skulle bli för dyrt.
Den slutgiltiga coronakommissionen, men det var väl samma gäng som låg bakom i stort sett, sådana här förbannade utredare som springer runt i träskor och lyfter 200 papp i månaden på konsultbasis, fakturerat. Nej, men de hittade ju först, enligt Evertssons dokumentär så var det en 22 meter lång spricka längs med skrovet på Estonia. Nu har ju man gått ner och dykt sedan i juni och nu kom det en rapport i veckan. Nej, den var ju 40 meter, den där sprickan. Och så har vi då en myndighet som heter Myndigheten för psykologiskt försvar som säger, se upp med alla uppgifter ni hör. Det är inte alltid man kan lita på nyheter. Gå till de säkra källorna. De säkra källorna, de uppgifterna kan ni lita på. Det här är så himla farligt så vi kan inte ens rösta om ett NATO-medlemskap i det här landet, för då ska vi kunna utsättas för ryska påverkanskampanjer från trollfabriker och skit i Sankt Petersburg, och Lavrovs IT-experter ska kunna förstöra ett sånt val. Så lita på era myndigheter och lita på Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Sveriges Television. Det är tillförlitliga uppgifter. I helvete heller, när staten har en coronakommission så kan de inte ens skilja på ett 20 meter lång spricka i en båtjävel mot en 40 meter lång spricka.
Ja, så
jag
säger som Little Gerhard,
vem i hela världen ska jag lita på?
Så Little Gerhard det?
Little Gerhard hävde sig på tå och sa, vem i hela världen kan jag lita på?
Det lever som så.
Eleva presskonferens om sin nya platta från Uranus.
Ja.
How big is Uranus, sir? Don't you think that's a too personal question? Nej, men de säger, lita på uppgifter som kommer och sen ändras de uppgifterna. Först skulle vi gå med i NATO, annars hotade Sveriges säkerhet. Det var ingen som hade tänkt på att ringa Ankara, där sitter den snubben och vill krossa PKK en gång för alla, så inte de slänger massa bomber på oskyldiga turister längs Alanya och solkusten i Turkiet. Ja, nu ska vi gå med i NATO, annars är det livsfarligt. Nu kommer vi inte kunna gå med i NATO. De har ju oss ett jävla strypgrepp. Det gick så långt så Ann Linde kunde inte åka ner till Ankara, till Erdogan, och prata om feministisk utrikespolitik. För han kräktes trasor bara han såg henne kliva av vid tågstationen.
Ja.
Så nu får de skicka representanter ifrån UD. Alltså vi är ett strypgrepp på Erdogan. Nu sitter en turkisk despot och bestämmer om vi ska gå med i NATO eller inte. Och kommer vi inte med i NATO, då är läget livsfarligt. Det sa ju pålitliga Magdalena Andersson när vi inte fick rösta om ett NATO-medlemskap.
Ja.
Tack för ordet! Tänd eld på den här skiten nu!
Och sen så har vi ju Amina Kakabave. Du vet, hon är för detta barnterroristen, va? Barnsoldat i kurdiska föregångaren till YPG helt enkelt.
Det är fantastiskt när Expressen har en artikelserie om henne. Hon börjar som gerillasoldat vid 14 års ålder.
Frihetskämpe.
Frihetskämpe, ja men visst. Då kan jag kalla ISIS också för frihetskämpar. Det finns de som säger, ja kanske till och med Sverige och hela EU, att PKK är en terroriststämplad organisation. Är man då en frihetskämpe och en gerillasoldat? Ja, hon gick YPG. Jo, men vad är det för skillnad? Hon får väl samma försörjningsstöd från Sverige i stort sett.
Ja.
PKK är terrorister. Amina Kakabave kan ju inte för egentligen namn säga, är
terrorist.
Sympatiserar med PKK.
Men det gör jag
eller,
också.
Eller möjligen var det Ösnöjens svåger som byggde någon svartbyggen på Gotland. Jag har faktiskt gått vidare, hörru.
Jaha.
De hittade ett 40 meter långt hål längs med
i
kåken.
Svartbygget?
Ja, visst.
Men det var inte där Rahmat Akilov var och snickra också. Han som har ställt till mer trassel i Stockholmstrafiken än Daniel Heldén.
Inte riktigt mycket. Det är fan med svårslaget, hörru.
Ja.
Hans, vi har gått igenom det mesta. Jaha. Men hur gick det nu? Vi måste få fråga. Ni sitter i buskarna ute i Bagarmossen. Ja. Det är 1975. Ja. Det har ryktats om att det bor en boxare i radhuset. Jajamän. Och hans snygga fru ligger och visar sagan om... Ligger och visar sagan om två tornen i någon slags jävla solstol. Vad gör ni då?
Vi smyger på gräsmattan där bredvid och försöker... Nu ska du veta också att Bosse Högberg var ju på väg att göra comeback här i mitten på 70-talet. Det var den här sista matchen han gjorde när han fick käken avslagen, va?
Nej, men det var när han blev Europamästare i professionell tungvikt. Han gör comeback 1973 på Mallorca alla ställen och får stryk av två jävla sluggers. Ja. Bosse Högberg...
Gick han mot två killar?
Ja, två snabba matcher. På den här tiden kan man gå två matcher på ett halvår. Det är ju värre än fotbollsderby. Grejen är att han gör comeback 1973 tror jag på Mallis. Två snabba matcher och får duktigt med stryk i bägge matcher. Och det sägs också att det är det som sen ger Bosse Högberg, han får väl, jag tror, Alzheimers. Mm-hmm. Han får så jävligt med stryk så 10 år senare, jag tror han dör 2005, han ligger begravd hemma i Göteborg. Mm. Vägg i vägg med Sten-Åke Cederhök, tror jag. Men vilken jävla snubbe Bosse Högberg.
Ja, verkligen. Och där låg vi på gräsmattan, livrädda för Bosse Högbergs ilska givetvis. Den här mördarmaskin.
Tänk hur snacket gick bland er smågrabbar där. Vet du?
Och Anita Lindblom, och där smög vi. Jag ska ärlighetens namn då berätta för dig, Jonas, och för er som lyssnar också, om ni inte har stängt av för länge sedan. Vi såg aldrig något.
Aldrig?
Hon var inte där. Va? Ingen Anita Lindblom, inga två tornen, ingen Bosse Högberg, ingenting. Men eftersom vi hade gjort ett sånt åbäkande av att vara där och smyga en hel dag, så var vi tvungna att säga till våra kompisar att jo då, herregud, där satt hon spritt språngande naken, Bosse Högberg boxade på en säck precis bredvid, eller om det var henne han boxade på, vi såg inte skillnad, men jäklar vilket drama det var där. Så det där var ju också en fin berättelse att driva vidare i Bagarmossen. Förresten, Bagarmossen, vad fan har hänt med gamla Bagarmossen? Jag lyssnar på radio ner, man ska inte lyssna på radio, jag vet, Jonas, men
radio är dött medium, undvik radio.
Då visade det sig att när man ska utse olika politiska fästen i Stockholmsområdet, då har man valt olika orter. Då visade sig att just Bagarmossen är det starkaste fästet för Miljöpartiet. Jag fattar ingenting. Och så var jag i intervju med någon sån här jävel med lådcykel och två äckliga ungar som sa precis samma sak som farsan gjorde, och att vi ska spara miljön och så.
Randiga strumpor, fotriktiga Birkenstock tofflor, cykelhjälm och en sån här hövding, sån här jävla airbag de blåser upp där man bara kliver av cykeln från damsaden.
Och så ett stort hipsterskägg ovanpå det. Nej, jag fattar ingenting. Vad har hänt med gamla Bagis? Vad har hänt med röret? Vad har hänt med Matte Werner, alla de gamla bagispersonerna, vad är de någonstans?
Matte Werner, Hammarby-legend,
familjen Taikon, alltså det var ju ett näste liksom Bagarmossen, och nu har det förvandlats till någon sorts jävla sån här medelklass miljöpartist härva.
Välfärdsstaten flyger fram, och det innebär att vi som sitter på bakkanten, alltså en stat avgörs ju hur väl man tar hand om sina mest svaga och mest utsatta medborgare.
Jag kan säga att tänk om Matte Werner.
Matte Werner bodde, han är uppväxt på Byhetsvägen. Ja. Spelar ju i IFK Bagarmossen och blev sen handplockad till Hammarby. Och resten är ju, min polare Erik, han är så jävla Hammarby så han döpte sin son till Werner.
Ja, men du gillar ju Matte också. Ja, du är ju kompis, han brukar ju ringa till podd. Han är den enda som ringer till våran podd.
Folk tror inte det är sant, men jag har faktiskt varit med Matte Werner i London och räddat, han har räddat mig från... en riktig jävla kivsmäll på en pub på Kings Road, en Chelsea-pub. Någon jävel får ju syn på min Millwall-tatuering på underarmen. Ja. Och Matte har ju örnkoll, vi andra i parslet ska se Chelsea spela. Mm. Så han får ju undan mig lite snabbt där. Ja. Och jag går ju upp som Bosse Högberg, vet du, med avslagen käk och ska ge igen. Ja. Som tur är hinner jag inte fram. Jag var utsatt för en påverkanskampanj av den där jäveln i baren, lurar i och sån här, vad heter de där?
Vladimir Putin?
Nej, men vad heter de där?
White Russian?
Russian? Får inte säga White Russian längre. Fan också. Det är lika farligt som turkisk gräddjoghurt. De häller ju turkisk gräddjoghurt nu för att Erdogan är emot ett svenskt NATO-medlemskap. När var du i Bagis förresten? Du, ibland spankar du runt i frottétrosor som en vanlig människa på stadens står. Du är ju som Mr. Walker.
Nej, jag har inte varit där sedan barndomen faktiskt. Kanske något besök någon gång. Men det här hörde jag på radion, sa jag. Att de här med lådcykelmänniskorna med filtbyxor och lösskägg och cykelhjälm och skit. numera tagit över gamla fina Bagarmossen som var ett riktigt slaskställe back in the day. Ett hedligt slask, sånt som du gillar, Jonas.
Fråga dig själv när du står på alla fyra på midsommarafton och sjunger Små grodorna höggradigt berusad på svindyrt brännvin från Systembolaget. Är det bättre i Bagarmossen nu än det var 1975 när du bodde där, Hans?
Ja, men du hörde väl min beskrivning. Det är klart som fan att det inte är bättre. Det är ju helvetet på jorden nu.
Helvetet på jorden, det är den svenska mansrollen, fråga Cissi Wallin. Hans, mm. Tack för din beskrivning av Bagarmossen.
Ja, det var det lilla.
Vi börjar komma ut med två avsnitt i veckan. Från måndagen den 22 augusti, då är det inspelning. Sen är det releasefest. Vi ska göra någon jävla livepodd också.
Va?
Ja!
Var då någonstans?
Det är någon jävla annons. det är någon annonsör som har köpt att vi ska sitta live med den här skiten.
Nej. Vet du vad de ger sig in på?
Då kommer ju folk säga att vi har inget manus, vi bara kör. Det är därför vi inte behöver någon producent i studion. Där vi går ju bara ut och går in.
Ja, precis.
Ja. Vi går ut, Hans.
Ja, vi går ut också.
Ja, vi går ut nu alldeles strax. Tack för all support. Du lyssnar på podden Inaktuellt. Normalt sett så hör du mig och Hans sitta och fyllbröla på restaurang Tennstopet. Men vi har ju bytt sylta lite grann, Hans.
Nu ska vi gå... Jag märker ingen skillnad.
Inte personalen heller. Nej, men nu ska vi gå på John Scotts, för där sitter Davva med sin fantastiskt vackra rockertjej och är på andra dejten.
Men ska vi verkligen besvära honom?
Det ser ut som Naked Attraction fast med byxorna på. Han såg jävligt nervös ut. Och när jag går emot honom där, jag kommer ju gå. Han ser ju skitskraj ut. Han liksom viftar av världen. Sabbar inte det här, Jonas. Nej. Jag gick fram och presenterade mig. Jag kan vara jävligt trevlig.
Ja, det kan du faktiskt.
Vi går ut på lite Outlaw Country. Du ska bara först informera, Hans, om att vår podd finns ju på Spotify, Podcaster, iTunes.
Ja, det finns framförallt på Podplay på eller i Podplay-appen som du har i din telefon. Där lyssnar du på podden en dag tidigare än alla andra. Och dessutom när den kommer ut två gånger i veckan, då blir det dubbelt så tidigt, va?
Är det sant?
Ja, men om du räknar. Nej, fan, det stämmer inte.
Så fort någon sa räkna i plugget så gick jag ut och så stannade jag där ute faktiskt. Jag var bäst på skolgymnastiken utan att det ens var gymnastiktimme. Idrott säger de nu, Hans.
Ja, det är något annat nu.
Fy fan, ja, framförallt damsimning hör i VM. Har vi tagit upp det ens?
Ja, vi tog upp det, men det...
Hörru du, vi går ut på lite Outlaw Country. Ja, tack för att du står ut med oss. Två avsnitt i veckan kommer och vi fortsätter att göra podden, sägs det, under hela sommaren, för vi är inne i sånt bra jävla flow enligt Davvas jävla poddsnack. Ett flow, Hans, det är när man har många lyssnare. Och det är viktigt för Davva. Jag skiter fullständigt om jag har många lyssnare, på samma sätt som jag skiter om du har en damsadel eller cyklar utan sadel på en grop i skogsväg på väg till Bosse Hanssons midsommarfirande. Men för honom är det viktigt att vi har många lyssnare, för då kan de tjäna mer pengar på de här jävla annonserna, va?
Just det. Ja, exakt. Ja, slutligen kan vi säga, och vad gäller podden så brukar vi ju säga som Johnny Rotten sa: come and watch us play, we really suck.
Det är sant. Lite Outlaw Country också.
Där står galgen svart mot en sol så röd. 25 minuter kvar innan solen blir gul, hänger jag där död. 24 minuter kvar. Jag blev bjuden på biffstek, glass och punch. 23 minuter kvar. Det smakar fan när man ska hängas före lunch. 22 minuter kvar. Jag ringde borgmästaren, inget svar. 21 minuter kvar. Guvernören är bortrest ett par dagar. 20 minuter.
Det är nedräkning till galgen, gamla fina 25 minutes to go. Johnny Cash episka låt här på svenska i riktig Outlaw Country. Det här är podden Inaktuellt med Jonas Nilsson och Hans Wiklund. Har oss normalt sett från 5.30. Svintid. Vi går ju för fan upp före trapphalliken, eller som man sa förr, tidningsbuden, Hans.
Vi går upp innan vi går och lägger oss.
Ja, så är det. Säg några kloka ord nu, Hans.
Ja, men det gjorde jag ju precis.
Vi går upp innan vi går och lägger oss. Vi var inte riktigt beredd, som Bosse Högberg sa när han fick käken avslagen. Kom de sist, får den här sista kloka ordet, brandtal till folket. Här står han, Gustav den femte, kungafjollan, och talar som ett borgårdstal 1912 till svenska folket. Bönderna har kommit in från landsbygden. Mm. Här kommer det, Hans. Du går in i rollen nu som Gustav den femte, fjoll- och tenniskungen. Kom igen.
Hej då.
Podplay, en del av